Caroline, hur varmt är det där du är just nu?
Idag är det 32 grader. Det är varmt, men jag är i en by i bergen. Det blåser lite. Det är ingenting mot hur det var i Paris när det var som absolut varmast.
Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag om hetta och bränder. Så är den nya europeiska sommaren.
Det är juni 2026. Solen skiner över takåsarna i Paris. Det är den andra värmeböljan på kort tid och temperaturen överstiger 40 grader.
Ja, det är bien.
I en video på sociala medier har en Parisbo ställt ut en stekpanna i sitt fönster. Han plockar fram ett ägg, knackar det mot fönsterbläcket och låter det rinna ut i pannan. Det blir färdigstekt direkt.
Bacon.
Sen testar han att lägga i lite bacon. Och sen en skvätt olja. Och några majskärnor.
Oh putain. Oh putain, enculé.
Till hans stora förvåning blir det popcorn.
Oh putain, ça fonctionne. Oh merde.
Få personer i Paris har luftkonditionering och det är svårt att fly värmen i den tätbebyggda staden som under 2 månader utstått 2 intensiva värmeböljor.
Avec des températures qui évolueront entre 34 et 37 dans de nombreuses régions, parfois 37.
Och nu löper en tredje våg över Europa.
Gäst är Caroline Poron, Sveriges radios utsände i Paris.
Så Caroline, det har varit extrema temperaturer i södra och västra Europa den senaste tiden. Men jag tänker att vi ska ta oss till Frankrike där du har varit de senaste veckorna. Hur är det när du kommer till Paris i juni?
Jag kommer till Paris runt den 19 juni. Det var väldigt varmt och jag tänkte, nu är det värmebölja här. Men i efterhand så förstår jag att det är bara början. När solen ligger på i Paris, då kan det sticka i ögonen. Det kan bli så där väldigt ljust. Det är ljusa fasader som reflekterar ljuset. Och husen står ju väldigt tätt. Det som är slående är att det här är ju den andra värmeböljan på en månad. Och det är inte ens juli.
Och vad säger då personer i Paris som du pratar med, som lever bland de här tätbebyggda husen och stilla luften?
Jag åker till Canal Saint-Martin, som verkligen i början av sommaren här var en av de stora samlingsplatserna. Och det är massor med unga som hoppar från bron ner i vattnet och det är familjer som sitter längs med kanten och folk har med sig mat och badkläder och det är barnvagnar. Och på ytan så är stämningen väldigt lyxig och härlig och det är ju en semesterkänsla verkligen. Men det finns ju också en mörkare underton.
On a pas beaucoup de place à la maison donc il fait chaud, on va être dehors. Mais dans les parcs il fait trop chaud, dans la rue il fait trop chaud, mais là on peut profiter.
Och jag träffar en mamma där på kanten som säger att de har så trångt och varmt hemma att de står inte ut med att vara i lägenheten. Och det är därför som de går till badet här varje dag. Så att folk hittar ju då sätt att hantera den här första värmen. Men det är ju fortfarande bara början.
Och början på vad? Alltså hur fortsätter den här värmeböljan?
Ça fait 90% de la population exposée donc à ces chaleurs extrêmes.
Värmen ökar ännu mer. Den 24 juni så når Frankrike nya rekordnivåer. Det är över 40 grader på väldigt många håll i landet. Och det är röd vädervarning nästan i hela Frankrike. Och det här är den varmaste temperaturen sedan man började mäta temperaturer på 50-talet. Och dagen därpå så fortsätter den här hettan. Och i Paris så är det ju nästan då outhärdligt. Fönsterluckorna är stängda precis överallt. Människor slickar husväggarna för att undvika solen. Men inte ens skuggan hjälper längre för att luften står helt still. Det är nästan som att vara inbäddad i någon slags varm gelé. Det är ju fantastiskt vackra bostäder. Det är ju stora, fina fönster, det är franska balkonger. Och själva husen i sig börjar värmas upp som någon slags ugnar. Så att när man lägger en hand på innerväggen så är väggen alldeles het. Det håller i sig ända in i kvällen. Och på de här byggnaderna och en väldigt viktig del av Paris silhuett är ju de här zinktaken. Och de lagrar värmen. Och i lägenheterna högst upp då, som ligger precis under de här taken, då blir det som en bastu. Mm. Och värmen sprids genom lägenheterna. Och en mamma då som jag pratade med, hon sa det att det var några föräldrar i hennes klasschatt som vädjade till andra föräldrar om de visste någon lägenhet som de kunde låna. De bodde precis under takåsarna och deras lägenhet var fullkomligt obeboelig.
Ja, det är bra.
Och det är också här som man börjar se de här klippen då på parisbor som steker ägg och pannkakor i fönstersmygen eller på trottoaren.
On est parti. Alors, trois œufs.
Det här problemet gäller ju inte bara de här vackra vindslägenheterna i Paris, utan i flera förorter från 60- och 70-talet så finns det ju socialbostäder då. Och där är det ju också extremt svårt. De är dåligt isolerade, de har inga fönsterluckor och man ser på sociala medier människor som lägger ut bilder på termometrar då där temperaturerna är farligt höga.
Men vad gör då staden för att underlätta för parisborna i den här värmen?
Paris stad håller öppet i parkerna då på nätterna. Och jag var i en park i förorten Clichy på natten. Och den här parken som heter Martin Luther King-parken är en helt nybyggd park. Den är väldigt vacker. Det finns massor med gräsmattor, små gångbroar överallt. På nätterna brukar parkerna vara stängda, har nästan en känsla av någonting kanske hotfullt och mörkt. Det är ju precis lika mörkt och det är de här gatlyktorna som lyser sitt gula sken. Och det är, man ser människor som skuggor i mörkret. Men det är också en mjuk och vänlig stämning. Alla förstår, alla är här av samma skäl. Man vill ha svalkan. På ett ställe så var det några som firade en födelsedag. På en annan plats en bit ifrån så var det några tjejer som bara hade samlats där för att svalka sig.
En fait, c'est l'heure du coucher, mais on n'arrive pas à dormir à cause du chaleur.
Och jag träffade en liten familj, en mamma och en pappa som försökte få sin bebis och somna. De låg på en filt med kuddar. Och de berättade att det här hade blivit deras kvällsrutin då. De bodde tre personer i en etta.
C'est moi, c'est la galère à cause du chaleur. En fait, on a un petit studio. Voilà. Les bébés ne supportent plus le chaleur.
Och pappan berättade att bebisen klarade inte av den här värmen som var där inne. Så att de låg där långt in på småtimmarna. Och samtidigt då så är det en vecka kvar till skolan tar slut. Men på flera håll så stänger de skolor eller så ändrar de i scheman. Och då sitter föräldrarna hemma med sina barn framför fläkten då. Och många beskriver det ungefär som att de känner att de är tillbaka till pandemin. Då när man satt hemma med barnen inlåst. Och sen inför man ju alkoholförbud på offentliga platser. Och det är ju då för att inte överbelasta sjukvården.
Just det, för samtidigt som vi hör om svalkande dopp i kanalen och äggstekande i solen, hur påverkas människors hälsa av den här extremvärmen?
Det farliga med extremvärmen är att kroppen påverkas hela tiden, även när man inte gör något speciellt. Efter flera dygn utan återhämtning, särskilt på nätterna, då kan det bli farligt.
Jag suis tombée trois fois, manque d'équilibre. Et je suis déshydratée. J'ai jamais soif déjà.
Man ser i franska medier personer som vittnar om att de plötsligt bara har kollapsat utan att riktigt fatta hur överhettade de var.
Donc là, il faut savoir que nos passages ont beaucoup augmenté, que nos couloirs sont pleins de patients.
Och jag pratade med en akutläkare som jobbar i Paris. Och hon beskriver att det var ett enormt tryck på vården. Det fanns ju inte luftkonditionering på alla sjukhus heller. Så att de tvingade sätta överhettade patienter i korridorer där det inte fanns luftkonditionering.
Et dans les couloirs non climatisés, il reste à peu près 40 patients dont la plupart viennent pour des coups de chaleur.
Och akutpersonal och ambulanspersonal, de förbereder stora kar med isvatten så att de snabbt ska kunna stoppa ner patienter i som har blivit överhettade så att de fort får ner temperaturen inne på sjukhusen. Mm.
2025 décès d'après les dernières données de mortalité publiées.
Värmeböljan får ju dödliga konsekvenser på flera sätt. Efter flera dagar av den här extrema hettan så börjar myndigheterna se en överdödlighet, framförallt bland äldre.
Mm.
Och ungefär 90 personer drunknar under den andra värmeböljan. När värmen sen försvinner så är det färre som drunknar, så det är verkligen kopplat till det.
Deux enfants de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts hier après-midi dans la voiture familiale sur un parking.
Och det kommer rapporter om att ett barn har dött i värmen i en bil. Och sen kort inpå så får man veta att ytterligare 2 barn har dött och sen en till. De har ju startat utredningar naturligtvis för att ta reda på vad som har hänt, men det är ju en fruktansvärd tragedi.
Men sen avtar ju den här extrema värmen lite grann. Blir det ett andrum eller vad händer då?
Des flammes hautes de plusieurs mètres et pour tenter de limiter leur propagation, des pompiers qui progressent presque sans visibilité.
Nej, det som händer då är att det börjar härja skogsbränder istället, som hotar byar och skogar och vinodlingar och hela landskap och vägar förstås. För efter de här perioderna med den här extrema hettan så blir marken väldigt torr. Och det blåser, men det är en varm blåst. Så att när det börjar brinna i södra Frankrike, då blir det nästan som nästa kapitel i den här sommaren.
Mm.
Och då flyttas ju oron ner till södra Frankrike.
Si vous voulez, j'étais sur place moi quand le feu est arrivé et moi je voulais rester.
Och jag är ju en av de här byarna som drabbades, Rodez, där samtliga personer i byn fick evakueras.
Ils sont venus me chercher, ils ont dit Bernard, bon ça suffit maintenant, il faut partir, je suis parti.
Och de beskriver att elden cirkulerade runt byn och att det var otroligt otäckt att se hur de här vattenflygplanen släppte vatten på lågor som sen flammade upp igen. Och de fick evakueras, de bodde 4 dagar på tältsängar i en festlokal där det har varit konserter förut. Och att nu har de insett att de alltid kanske behöver ha en väska packad om det är så att de blir evakuerade.
Jag har 24 voitures qui ont brûlé. Plus de 200 000 euros de pertes.
Jag var precis uppe här hos en man som bor här i byn. De hade varit evakuerade i flera dagar. Hans hus hade klarat sig, men han samlade på gamla fina bilar. Och 24 bilar har brunnit upp för honom. Jag var där och tittade. Det var som bilskelett som stod. Och så alldeles svart runt omkring på marken. Och sen så då träd och buskar och så vidare som är helt sotiga och svarta.
Och vad sa han då om att liksom ha förlorat allt det?
Han skulle ringa till försäkringsbolaget. Han var väldigt beslutsam och så. Men jag pratade med den här mannens fru och hon var verkligen lättad över att hon hade huset kvar. Och det är ju så, brandmännen ser ju till att försöka rädda husen. De prioriterar, då prioriterade de inte de här bilarna utan de prioriterade huset och det var hon ju glad för.
Mm.
Och de sa det att vi kommer att ändra vårt sätt att leva på. Vi kommer att ta bort jättemycket av växtligheten. Vi kommer ta bort pinjeträden för de är som någon slags tomteblås ungefär.
Och hur arbetar de då mot bränderna, de här brandmännen?
Depuis plus de 24 heures dans le Maine-et-Loire, 180 pompiers aidés par des agriculteurs luttent pour venir à bout de cet incendie. Un
feu de forêt. Brandmännen har ju blivit hyllade. De arbetar ju dag som natt. De arbetar ju stenhårt. Det tar aldrig slut. Och nu har de ju fått kontroll på just den här branden. Och sen börjar en ny brand strax söder om Paris i Fontainebleau. Så att det här är ju ett arbete som bara pågår och pågår. Och samtidigt då som brandmännen arbetar så kommer nya prognoser om mer hetta över södra Europa. Och det är det som blir så utmanande för myndigheter och människor att det inte riktigt blir någon paus.
Det är juli 2026. Skogsbränder härjar i södra Spanien. Elden rör sig långsamt genom det torra gräset på kullarna i provinsen Almeria och förvandlar allt i sin väg till sot och aska. Den tjocka svarta röken lägger sig som en hinna över himlen. José Antonio Flores som bor i området intervjuas av Reuters. Han står på en av kullarna och blickar över en vägg av eld som vandrar över platsen han kallar sitt hem. Flores pekar bort mot elden och säger att det var här han bodde, här han arbetade och här han uppfostrade sin son. Jag hade 600 apelsinträd, säger han.
No he trabajado yo, mi hijo, que ese hijo mío. Yo lo he criado ahí donde está el fuego. Tiene yo 600 naranjos.
Ytterligare en person har bekräftats död i de spanska skogsbränderna. Totalt har nu 13 personer dött i bränderna i södra Spanien.
Men Spanien är inte det enda land som drabbats. Skogsbränder härjar också bland annat i Portugal, Grekland, Kroatien och i Storbritannien.
More than 70 firefighters have been tackling the blaze since yesterday morning, with 230 acres of Conwy Mountain scorched.
Mais de 1000 bombeiros combatiam um incêndio florestal no norte de Portugal neste sábado.
Više od 24 sata traje borba s vatrenom stihijom na Korčuli.
10 000 fler än vanligt dog i Europa under den näst sista veckan i juni, enligt Euromomo. Samtidigt som Västeuropa, enligt EUs mätinsats Copernicus, upplevde sin varmaste juni månad hittills. Men Caroline, hur ovanliga är sommarens värmeböljor i västra och södra Europa?
Det här är ju unikt därför att det är temperaturer som har slagit rekord och att det är så tidigt på säsongen. Vi är bara i mitten på juli och vi är redan inne i vår tredje värmebölja. Men när människor pratar om det här på ett sätt som att å ena sidan är det ju chockartat. Det här är extremt, det är inte normalt. Och den påverkar ju allting på en gång. Det är skolor, det är tåg, sjukhus, badplatser, äldreboenden. Man pratar ju också om den här värmerekorden från 2003 som man har slagit nu. Och forskare ser ju att den här typen av värmeböljor inte händer av en slump, utan att det är kopplat till människors utsläpp. Så att det unika kanske inte är att det bara är varmt, utan det unika är att värmen kommer tidigare, oftare och att den håller i sig så länge.
Och just att den har kommit så tidigt och påverkar nästan alla delar av samhället. Hur låter diskussionen då i Frankrike efter de här extrema temperaturerna?
I den bredare politiska debatten så blir det ofta lite mer konkret. Då handlar det om klassrum som är för varma, om att man behöver flytta arbetstider. Och det handlar om städer som behöver mer skugga, mer träd. Det handlar om äldre som bor i lägenheter där de inte kan sova eller där de dör ensamma. En stor diskussion som blev en stor symbolfråga är ju luftkonditioneringen. Frankrike har ju länge haft ett ganska starkt motstånd mot luftkonditionering. Man tycker att det är fult, bullrigt, energikrävande och faktiskt värmer upp luften utanför. Och Marine Le Pen då, och hennes parti Nationell Samling, de har sagt att Frankrike behöver en stor satsning på luftkonditionering, bland annat då i skolor och sjukhus.
Que si je suis élu présidente de la République, je mettrai en place un plan massif de climatisation en commençant par les espaces où il y a les gens les plus vulnérables, les hôpitaux, les EHPAD, les écoles.
På andra sidan så har de gröna varit mer skeptiska eftersom luftkonditionering drar energi och riskerar att förstärka klimatproblemen, menar man. Men mitt i den här starkaste värmeböljan så förändrades tonen lite. Marine Tondelier, ledare för ekologisterna, uttryckte att luftkonditionering kommer nog att behövas i skolor och sjukhus. Och det finns ju platser där vi helt enkelt inte klarar oss utan det nu, så som läget är. Det är en väldigt konkret politisk konflikt. Ska Frankrike kyla ner byggnader med luftkonditionering eller ska man först bygga om städer och bostäder så att de inte blir så varma? Ska man isolera på ett smart sätt? Och sannolikt så behöver man väl göra båda.
Så det har blivit en konkret politisk debatt med, där det finns olika åsikter på både vänstern och högern. Men nu har vi alltså sett tre värmeböljor och vi bara mitten av juli. Är det så här somrarna kommer se ut i Europa framöver?
Det kommer det väl sannolikt att göra, och det är det man tänker. Man märker ju det i diskussionerna. Det är inte en fråga om de kommer se ut så här, utan snarare en fråga om hur ska vi anpassa oss för att klara den här nya verkligheten som vi befinner oss i.
Tack, Caroline.
Tack.
Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Caroline Poron. Producerade gjorde Mattias Valenius och Hedvig Holgersson. Och kom ihåg att du kan följa Dagens Eko i Sveriges Radios app och aktivera notiserna så får du en påminnelse när nya avsnitt släpps.